يتنى نوي 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 واي روي او تي تنغو تنوري. I den maoriska kulturen vi är lyhörd och tillhör naturen. Och villkoren för naturen är en del av våra lagar. För jag växte upp med de gamlingar som växte upp i de tiderna, inte så långt ifrån pre-europeiskt.
Maorien Irena Röse har bott i värmländska Deje i 45 år. Hon lever i den maoriska andligheten ut med Klarälven. Och hon arbetar både andligt och politiskt för att naturen ska få egna rättigheter. Boris Botin Fapmoy. Välkommen till Fapmo Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nojdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här möter vi både troende och forskare. Och jag som gör Fapmo är Anna-Maria Alén.
Jag är Irena Ragimaria Rere Omaki. Och jag har någonting som kallas Pepeha. Min identitet. Pepeha är mitt första andetag. När jag föddes hade jag redan min identitet. Jag kommer från hövdingasläktet. Både min mor och min far. Men jag känner starkare i min mors sida. Det är för att jag är född tjej, flicka, kvinna. Och jag är den förstfödd. Som förstfödd fick jag mina förfäders namn. Från både min mor och fars sida. Jag börjar med Tawaka Mina Kanota.
När Irena Röse pratar om sina kanoter syftar hon på att hon kan föra sina släktled tillbaka till de första invånarna som enligt legenden kom i kanoter till landet av det eviga ljuset, Aute Aroa eller Nya Zeeland.
Ifrån min fars sida är Tainui. Från min mors sida, Takitumu, en Aotea. Mina bergar är från min fars sida, Tongariro. Från min mors sida är Kahuranaki. Och vattnet av min fars sida, floden Fonganui. Min mors sida är floden Kahuranaki. Och från min mor och fars sida har jag förfädernas namn. Irena Rangimarie från min mors sida. Ririomaki från min fars sida. Irena betyder balanserade.
Hon fick namnet Irena till minne av sin gammelmoster, en kvinna som gifte sig med en man från en annan stam.
Rangimaria betyder fred.
Hennes mormors namn. Hon var dotter till den stora hövdingen Tehoki. Än idag pratar man om Tehokis fisknät som syftar på att alla hans barn gifte sig med någon från någon av de andra stammarna. Så att hans blodslinje finns i alla maoriestammar.
Rere Omaki är flygande stjärna. Ki, eller Omaki, den flygande hoppande ljuset. Men de kallar det för en stjärna.
Rere Omaki är en anmoder på faderns sida. Hon var en av få kvinnliga hövdingar som undertecknade Treaty of Waitangi 1840 mellan maorierna och drottning Victoria. Det gav britterna rätt att styra landet men skyddade samtidigt maoriernas rättigheter och egendom. Det var hon som inte skilde mellan sin person och Wanangui-floden. Hon sa nämligen, jag är floden, floden är jag.
Och det är vem jag är. Jag är en maorisk kvinna, 72 år gammal i år. Och jag bor i Sverige tillsammans med min älskade man, Bo Sverre Röse. Så han är liksom min stenrösa som har gjort att mina stjärnor har blivit till sten på moderjord. Jag har blivit en samisk godmor. Jag har en guddotter. Jag är en kristnitsche. Så jag är jätte hedrad för att ha det. För jag har inte barn själv. Det är jag. Och vi har ett ordspråk på maoriska som säger he mete nui he tangata tangata tangata. Vad är den största gåvan? Det är människa, människa, människa. Människa på marken, människa i luften, människa i vattnet. Så jag ta det, vi är alla släkt med varandra. Vi är alla varandras förfäder. Det samiska är väldigt många gåvor för mig. För att jag i den här moderna samhället i Sverige, jag kan inte riktigt finna mig själv, men i det samiska, det gör jag. Då känner jag mig hemma. För då känner jag mig tillsammans med den här naturen. Jag har lärt känna samiska folket som har varit så öppet hjärtat med mig och tagit emot mig. Det är för att jag är så främmande. Man ser att jag är någonting annat. Jag är annorlunda. Jag är inte bara en svensk invandrare. Jag har lite utmärkelse genom att jag har ett tatuering på min ansikte.
Många maoriska kvinnor som lever i den traditionella tron har precis som Irena en mörkblå tatuering runt munnen, på läpparna och ner över hakan. Mönstren berättar om vem hon är och hennes släkts historia. Hur tatueringen ser ut är en angelägenhet för hela stammen.
Och det är det för folk ser mig. Men jag har det inte för att folk vill se mig. Det är en form av beskydd för mig. För att jag vet att jag har mina förfäder med mig.
Vad berättar den här tatueringen om dig, om dina förfäder?
Min tatuering är personligt, men jag har en basgrund av det traditionellt. Men det berättar först och främst att min biologiska mamma lever inte längre. Och att jag tar upp gåvorna som hon hade med sig bär jag vidare. Och en av min mors gåvor var ett kalle som jag gjorde när jag öppnade den här tiden med Henry Tanga! sån kallning hörs först innan jag sedan för att ta emot alla besökare vanligtvis. Det är för att när man besöker Aotearoa, Nya Zeeland, så besöker man först vårt folk. Vi är ju markens folk. Väldigt synligt markens folk. Vi är ju våra markvårdare och markbeskyddarna. Det är vår identitet som påminner hela tiden genom mitt namn, genom jag vet vad mitt vatten är, genom jag vet min berg är, genom att jag vet min skog, jag vet mina förfäder, jag vet det jag hör hemma. Min marai, det är min förfäder levde och döde. Så att jag är här idag för att vara den del av dem som ser och hör den här tiden.
Har det varit en obruten tradition att göra de här tatueringarna, eller har det varit förbjudet?
Jo, i 1930-talet. Det blev förbjudet genom att kyrkan försökte först och främst förbjuda det. För att de tyckte att det var väldigt hedniskt. Men också att man påstod att människor som hade sådana tatueringar kunde jobba med svarta magi och häxeri. Men det här är alldeles absolut fel. Vi som har våra tatueringar har den gåvan av att ha folkets kunskap. Vi hade inte böcker. Vi var ett muntligt folk. Så den lämnades till personer som mig, eller traditioner som gjorde hur vi gjorde saker och ting. Tillsammans med bönerna, sångerna, för att tala om hur vi ska göra. Man hade inte böcker förr i tiden, man hade sånger som till exempel sånger som kartlägger, som en map, Nya Zeeland. Så de sångerna var väldigt viktigt. Sånger som förklarar när man ska gå och fiska, när man ska gå och jaga småfåglar, när man ska plocka de rätta frukta. Det finns kunskap och information. Och sen alla örtmediciner som läkade eller som gjorde maten bättre, smakligare. Olika saker som talar om i tatueringar. Tatueringar har sina ursprung i våra förfäders existens. Så att det är någonting som tillhör, inte mig bara, det tillhör min familj, det tillhör mina förfäder, det tillhör min stam.
När Irina Röse var 6 år förklarades hon död av ambulanspersonalen, men hon kom tillbaka till livet.
Jag var till havs med min gamla tant, min morbrors kusins fru. Och min kusin och jag, det var så fint dag, vi satt på stranden och tanten gick och köpte glass för oss båda två. Men min kusin gick ut i havet och fuskade, det för att han stod på en sandbank. Han lyckades komma igenom. Men mitt i det var en ström som rullade hela tiden. Men han navigerade på ett bra sätt så att han kom inte in i den strömmen. Jag såg honom tittade att det var helt okej för att han stod upp och gick rakt ut. Och jag kom in i den strömmen och den var ganska djupt. Och den började rulla mig. Och rullade mig för ganska lång tid. Och det var när min kusin drog i mitt hår. Jag hade väldigt långt hår. Och han kunde fånga upp mitt hår och sen drag i mig. Så att han försökte rädda mig. Men jag nästan drog i honom också. Men han lyckades. Och då såg andra människor omkring oss att det var farligt. Att vi kunde ju båda gå ner. Och då drunknade jag när han drog håret. Det är för att jag försökte andas och jag bara andas vatten. Så det var havsvakter. Någon hade kallat polisen, kallat ambulansen och fångade mig och min kusin. Min kusin var bra, men jag var helt borta och andades inte. Och det var en ganska lång tid och de var beredda att ta bort mig till sjukhuset och sa till min tante att jag hade dött. Min upplevelse var att jag helt plötsligt så jag upplevde mig själv i en hörna någonstans och tittade ner på mig själv och tyckte, oj då. Jag tyckte att jag ska, nej, varför är jag här? Varför ska jag sitta upp här? Jag vill åka hem nu. Men när de sa till min tante att de ska ju ta bort mig, då blev hon jättearg på alla och speciellt mig. Hon började slå mig och kallade mig. Den kallningen som jag började i början, hon började kalla på det sättet. Hon kallade hela mitt namn hela tiden, om och om igen. Och sen så, långt, långt ifrån så upplevde jag att jag hörde henne. Och då kände jag henne, för hon var hårt. Hon slog mig i ansiktet jättehårt. Så att jag kände att det tänder jag hade skulle flyga ut. Men i alla fall, så polisen var på väg att arrestera henne. Ambulansen trodde att de försökte övertygade henne att jag var död. Och det är omkring en 20-30 minuter. Och sen så började jag splötta upp. Och vattnet kom ut. Så tog de mig hem. Det förändrade min utseende när jag var ung. Mina ögon, de stack ut väldigt. Och det var ett effekt av efter man hade dött.
Efter drunkningsolyckan bodde hon hos sin morfars kusin som var medicinkunnig och hans familj. För att hjälpa henne att leva blev hon levande begravd enligt en maorisk ceremoni.
Så min morfars kusin var den som hjälpte mig. Att komma tillbaka till mig själv genom att han grävde ner mig. Så att jag kom tillbaka in till min kropp.
Hur gammal var du då?
Jag var 6 och ett halvt år. Och min far ville ju ta hem mig därifrån. För min mamma hade lämnat mig med de gamlingar. Hon ville att de ska lära mig. Men den personen som grävde ner mig, han heter Koromors. Koromors. Mors och Bors, det blev så ibland. Och det var han som hjälpte den delen. Och det är sånt som man gjorde förr i tiden. För att hjälpa människor som åt gift. Eller att de hade väldigt ben brott i ryggen och i benen. Men jag gjorde så för att mina kusiner, de var rädda för mig. De kallade mig för spökad. Det var svårt.
Du blev nedgrävd. Hur andades du? Hur funkar det? Hur länge var du nedgrävd?
93 dagar. Jag var nedgrävd upp till näsan. Så att jag kunde andas i näsan. Han gjorde det först för att jag ska gå och möta Moder Jord. Det tog lång tid. Men jag blev att jag gjorde det. Det är för att jag förstår jordens andning när hon andas.
Moder Jord visade sin andning för den sexåriga Irena. Irena upplevde att Moder Jord andas in innan solen går upp, innan färgerna börjar, och andas ut efter att solen går ner när färgerna lämnar. Och Irena fick möta Moder Jords ögon och insåg att de är hos alla varelser, inklusive sandkornen, vattendropparna, att vi alla ser varandra hela tiden.
Jag förväntat mig en riktig person som ska se maurisk ut, men det var det inte. Men i alla fall, det är en ceremoni som man har gjort som en healing ceremoni för att hjälpa människor som var nära döden. Eller gått igenom döden. Vill du göra det?
Ja, det låter fantastiskt att få komma så nära jorden.
Ja, det är väldigt starkt för det fryser man först. Och sen blir man så varm. Men han gjorde så också, tre dygn behövde jag ingen mat.
Hon varken åt eller drack under de tre dygn som hon låg i jorden. Men hon kände att hon fick mat och dryck som släktingen lagade till henne. På ett andligt vis.
Han tog fram maten för mig när han var hemma. Och han tog fram vatten för mig. En dag så kom han och tyckte han skrattade. Det är för att jag kände att han hade gjort någonting med vattnet, så hade han vild honung i vattnet. Så det smakade annorlunda. Och det här är sådana saker som jag upplever att jag saknar att människor inte har den chansen för att verkligen kunna fungera på det sättet. Och jag har till exempel gått igenom det här med olika människor. Jag har gjort det. Jag har grävt ner personer för att lära dem. Det är ett väldigt starkt saker. För mig är det inte någon religiös grej. Den här saken som är i naturens nattdjur. Man förstår hur man tillhör jorden, att kroppen absolut tillhör jorden. Men också, jag tror att man förstår när man drunknar eller man är i vattnet, hur man tillhör vatten. Men att också vara högt upp i ett träd och tillhör vinden. Men elden är inte riktigt maurisk. Elden är för starkt åt oss. Jag har inte levt ett, hur ska jag säga, 9-5 arbete. Jag har haft eget företag. Och min företag var att omfamna och ta hand om. Och göra bra med varandra. Jag älskar att beröra naturen, men mest av allt hur naturen kan ta emot människor. När människor öppnar sig och behöver den. För naturen alltid famnar om en när man behöver hjälp. Så jag har haft kurser i hela Europa och i världen, i USA och olika platser.
Vid sidan av sitt företagande har Irena Röse varit universitetslärare i ekosofi vid Karlstad universitet. Och på senare år arbetar hon inom FN-programmet Harmony with Nature som expert. Hon arbetar också för att Klarälven ska få egna juridiska rättigheter. Precis som Whanganui-floden på Nya Zeeland.
Du har ju inte bara gått in för att hjälpa folk att utvecklas andligt, utan du försöker ju också påverka det politiska systemet. Hur kommer det sig att du har velat ha ett engagemang för den andliga sfären i den politiska?
Jag har hållit på hela min tid sen jag kom hit till Sverige med att främja moderjordskärleken och vattnet. För det är våra byggstenar. Vi kan inte verkligen basera någonting på våra byggstenar. Vart kan den andliga ha plats? För jag är vatten. Jag är mycket vatten. Jag är inte bara kött och ben. Jag är vatten. Men jag ser ut som kött och ben. Och hår. Först så gjorde jag som jag sa, att jag hade min eget företagande. Det jag jobbade med människor för att förnema den naturen. Och jag gjorde det intensivt. Det var jobbigt. Särskilt när jag åkte till Italien och Spanien och såg situationer med vattnet i dessa länder. De floderna finns inte längre, de är torr. Eller floderna är så förorenade att man vågade, man var helt redo att sätta sina händer i det. Jag upplevde mig inte som politisk typ igen. Jag bara upplevde mig som en människa som brydde mig med hela hjärtat om moder vattenjord, vatten, skogen och älvarna. I den maoriska kulturen, vi är lyhörda och tillhör naturen. Och villkoren för naturen är en del av våra lagar. För jag växte upp med de gamlingar som växte upp i de tiderna, inte så långt ifrån pre-europeiskt tankar som mina förfäder hade. Och jag vill jättegärna säga att om man som samer, som svenskar också, man ska förstå hur mycket man har förlorat i sin identitet genom att man har förlorat sin verkliga tillhörighet till marken. Och jag vill jättegärna inte säga det här som ett nationalistiskt sätt. Jag säger det som ett natursätt. Jag har varit med Lakota-folket i South Dakota och dansade soldansen. Det är väldigt viktigt att varje steg är ett steg i min dans för moderjord. För att vakna, att vi väcker oss själva till den otroliga stora kärleken som, och miraklen som vi är och som vi är en del av. Det är otroligt att vi är här. Det är det. Det är liksom en Det är det bara. Och nu vill jag jättegärna jobba och kämpa för att Klarälven ska vara hennes egen personlighet. För hon har jag bott hos längre än vad jag har bott hos någon annan flod i världen. Det är Klarälven. Jag är floden, floden är jag, är fångad nu i, är Klarälven.
Stort tack, Irene.
Tack för att du lyssnat på Sameradions podd Fapmo Kraft med maorien Irena Röse och mig, Anna-Maria Alén, i Eledervan. Lev väl!